Hur ser trafiken ut vid fågelmatningar ute i landet? Vad gör havssköldpaddor vid västkusten? Och så handfasta tips på hur man tar bra naturfoton på vintern. Det här är Naturmorgon från den 31 januari 2026. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Idag ska vi utforska konsten att ta bra naturfoton på djur och på landskap. Jag här i studion i ett fortsatt vintrigt Stockholm heter Karin Gyllenklev och fältreporter i Västernorrland. Det är du, Joakim Lindvall.
Ja, god morgon.
God morgon. Jag har hört att det össnör hos dig.
Ja, men det gjorde det när vi åkte ut i skogen här. Nu har det avtagit lite grann, men där mycket så är det verkligen ös mycket snö i skogen. Och det är så fint, Karin. Alltså jag är utanför Graninge, 8 mil kanske nordväst om Sundsvall in i landet. En gammal tall- och granskog. Det ligger massor med snö på grenarna. Och sen framför så är det som en öppen myr och på andra sidan så är det skog och ovanför den skogen så är det ett milt härligt månsken som sprider sig ut över myren och in i skogen här. Ja, jättefin morgon verkligen, 5-6 grader kallt eller något sånt där.
Ja, och snudd på fullmåne, va? Imorgon tror jag det ska vara fullmåne, så den är ordentlig.
Det kanske är det. Det är ganska molnigt, så att den liksom är lite dold i molnen, så man ser bara att det är som en strålkastare där uppe på himlen. Så ser man den liksom genom de här träden med all snön på. Ja, väldigt fint.
Ja, men då har ni motiv att jobba med, för det ska ju handla om naturfoto på er front, eller hur?
Ja, jag har ju med mig en jätteduktig naturfotograf och det här är liksom hennes hemmaskoga. Så ja, vi ska få lära oss ett och annat.
Ja, underbart. Det blir också mer i programmet, Jocke. Till exempel så ska vi få höra hur det gått med den stora fågelräkningen, vinterfåglar in på knuten, där bland annat en fågel sticker ut i år. Och varför simmade runt havssköldpaddor vid svenska västkusten? Totalt 4 observationer har rapporterats in under oktober, december och januari. Vad gör de här? I 7 timmen ringer vi upp en marinbiolog om det. Och så blir det lite doftupplevelser.
Det är en stor lökbrosking. Du kan lukta den här.
Lökbrosking. Åh! Jag vet inte hur många svampar jag har luktat på idag, så sägs det att de ska lukta något, känner jag ingenting.
Nej.
Men nu luktar det lök.
Vi tar rygg på en nybliven svampkonsulent 1 timme in i programmet ungefär. Men jag tänker, Jocke, att vi börjar hos er och du har ju härligt sällskap. Naturfotografen Fatima Bokarshid. Har du med dig?
Ja, och vi står här, Fatima, och bara njuter. Alltså, Fatima, månen.
Ja, det är jättevackert. Det är superfint hur den lyser där på himlen, genom skogen.
Ja, och nu har det på något sätt molnen har skingrat sig lite grann, så att det blir verkligen det där strålkastarljuset. Det blir skuggor av träden som man ser liksom i den vita snön. Är det någonting som man skulle kunna fotografera?
Ja, det skulle jag kunna tänka mig man gör. Det är inte min specialitet, månskensfoto och astrofoto, utan jag håller ju på med djur och fåglar och så där, första hand.
Ja, än så länge så är det ganska tyst i skogen.
Det är väldigt tyst där.
Ja.
Vi kanske får höra något lite senare.
Fatima Bokarshid, naturfotograf. Du är uppvuxen här i Graninge, du bor annars i Sundsvall och jobbar där. Men har kvar ditt föräldrahem här och åker hit och fotar. Det här är ju liksom dina barndomsskogar.
Ja, det är ju här jag är född och uppvuxen. Jag var ju ute mycket med mina föräldrar och morföräldrar när jag var liten i skog och marker. Fiska och plocka bär och sådär.
Ja. Var det därifrån du fick ditt naturintresse?
Ja, men naturintresset kom därifrån, men jag började ju inte fota på den tiden, utan det kom ju senare i livet.
Mm. Vi kan strax återkomma till dig. Jag tänker bara, graningen för mig, lite som det låter, massa granskog och skogar. Jag tänker mig oändliga skogar här nu. Jag tänker mig skogar hela vägen bort till fjället, sådana här riktiga 7 mila skogar. Eller hur, vad är det för landskap vi befinner oss i, Fatima?
Ja, men det är ju jättemycket skogsmark och det finns ju väldigt fina skogar finns det här också. Men det är också väldigt brukad också. Så att, ja, men mycket skog, gran och tallskog som vi befinner oss i.
Mm. Och just nu är det också väldigt mycket vinter här.
Väldigt mycket vinter. Det är supervackert här. Det är alldeles vitt på träden och riktigt vinterlandskap. Det är som en dröm.
Ja. Vi står ju också och spanar än så länge. Så det är ju liksom helt mörkt förutom då månen som lyser och det är helt tyst i skogen. Men bara kanske 25 meter framför oss eller någonting sånt där så har vi ju din fågelmatare.
Ja, precis. Den står här. Vi får se om vi får se några fåglar här.
Mm. Men det är här du brukar fota fåglar?
Ja, jag brukar alltid ha en liten fågelmatning på vintern. Det är ganska, alltså, med djur och sådär är det ganska sparsamt här uppe under vintersäsongen. Men då brukar jag sätta upp en fågelmatare. Och även om man inte fotar här så är det ganska roligt att se vad som händer när gråspett kommer och tofsmes och talltitan tittar förbi.
Ja, vi hörde ju tofsmesen igår när vi var här ute och rekade lite grann. Tänk om den kunde komma fram. Den är ju så himla snygg med den,
ja,
där tofsen.
Jättefin.
Och den sjunger ju ganska fint också.
Mm. Ja. Ja, vi hörde ju den igår där, ja, spelade.
Ja, precis. Men annars, Fatima, så ditt fotointresse, det började faktiskt när du bodde i Stockholm.
Ja, det gjorde det. Det var i vuxen ålder. Det var faktiskt min dåvarande sambos far som var fågelskådare och även fotointresserad som inspirerade min sambo då att skaffa en kamerautrustning. Mm. Men han tröttnade ganska snabbt på den där, liggande där hemma.
Ja.
Och så fick jag för mig att prova den där en dag. Och jag kommer ihåg att jag tog några bilder på liksom blåmesar och talgoxar utanför lägenheten.
Ja.
Och jag tyckte det var superkul, verkligen.
Vad var det som var så roligt?
Nej, men det var liksom som, det var en helt ny värld som öppnades för mig. Och sen var det liksom, jag hade ganska stressigt jobb i Stockholm, men när man kom ut efter jobbet och liksom fotade, man slappnade av. Och sen så är ju Stockholm ett väldigt, väldigt fint ställe också, rikt på djur. Det finns mycket grönområden, mycket vatten och mycket människor, så djuren är ju ganska lätta att komma nära.
Mm.
Så nej, men det har varit jättefint ställe att utveckla sitt naturfoto faktiskt.
Ja. Lite lustigt ändå att du är liksom uppvuxen i skogen, men det var i Stockholm som du hittade ditt naturfotointresse.
Ja, ja, men det var så verkligen. Och det var ett bra ställe att utveckla sitt foto. Verkligen, eftersom det fanns så mycket djur.
Ja.
Men sen med tiden, då drog sig ju allt mer hit, upp i norr.
Ja, men precis. För sen under pandemin, då flyttade du norrut igen och satt igång och fotade, kan man kanske säga, på allvar här då i Graningetrakten.
Mm, ja, men precis. Och det som lockade mig då, det var ju att det fanns ju spännande arter som orrar och tjädrar och sådär. Och sen var det ju liksom, ja, men det var en helt annan utmaning också att fotografera. Jag behövde ju lära mig om djuren för att kunna hitta dem.
Mm.
Så jag fick ju läsa på och försöka förstå liksom hur de, ja, men levde.
Mm.
Och sen är det ju en helt annan miljö. Det är lite svårare att hitta djuren, men när man väl hittar dem så är det ju, det är så belönande. Då är man liksom, ja, man är själv här ute och det är tyst liksom, förutom djuren.
Hur känns det när du har liksom väntat på någon speciell art som du kanske vill fotografera och sen så får du en fantastisk bild på den?
Ja, men då känns det riktigt bra, då man är nöjd.
Ja. Fatima, jag tycker det är ganska svårt att fota. Jag är ingen fotograf. Nu för tiden fotar jag mest med mobilkameran. Men jag har en gammal systemkamera hemma också. Men jag tänker att vi skulle kunna få liksom lite snabb lektion här. Och jag tänker att du har valt ut 4 bilder som finns på vår hemsida. Och jag tänker att vi ska avhandla en sådan bild per inhopp som vi är med här då. Och en av de bilderna, den har du tagit här och det är på en spillkråka.
Ja, det var faktiskt bara för 3 veckor sedan jag upptäckte att spillkråkan hade börjat med besöka min matning. Och spillkråkan, det är ju en fågel som kan gå på matningar, men den är inte så vanlig. Så jag tyckte det var jätteroligt.
Mm.
Och då gjorde jag så att, för att det är en ganska skygg spett.
Ja.
Så jag satte upp ett gömsle.
Mm.
Och sen så satte jag lite margarin och lite fett här bak på en tall.
Ja, vi står och tittar på tallen här framme.
Ja, och sen så kunde jag, då fick jag ju liksom spetten att landa där. Aha. Så kunde jag ju få bild på den. Mm. Så, nej men jätteroligt. Och det var så häftigt när den kom där. Jag såg den första gången. Det liksom bara schuschlet. Riktigt stor hackspett är det ju.
Ja, ja, den är så himla fin. Och som sagt, bilderna ligger på vår hemsida. Och man ser, nu har jag inte den framför mig, men man ser ryggen på den och det här liksom svarta spetten och det röda huvudet och tallstammen och så snön som singlar ner där.
Ja, jo, den är ju supertjusig. Mm. Men sen är matningar är ju ett bra ställe att fotografera vintertid. Det är ju väldigt tacksamt. Man kan sätta upp lite pinnar och sådär och experimentera lite.
Ja.
Oftast är ju fåglar, alltså vissa arter är ju ganska liksom oskygga och sådär. Det är inte så svårt att fotografera vid fågelmatningen. Och det är ett bra ställe att lära sig på, tycker jag i alla fall.
Så vårt första tips kanske är mat?
Ja, mat. Det brukar oftast vara hemligheten när det gäller naturfoto.
Ja. Och veta då kanske också vad de man vill fotografera äter.
Ja, exakt så är det.
Ja, okej. Okay. Mat, Karin.
Ja, jag tänker det kan vara bra att ha med mat till sig själv också. Lite fika och sånt. Det kan väl ta ganska lång tid att få de där bilderna man vill ha när man ska fota i naturen.
Ja, men faktum är att det började kurra i min mage nu när vi börjar prata om mat. Så jag tror att vi ska ta en kopp kaffe och en macka.
Ja, men det hinner du göra. Men vi hörs ju snart igen, Jocke.
Det gör vi. Mm.
Det är alltså Joakim Lindvall som är fältreporter och Fatima Bokarshid, naturfotograf, som håller till i en riktigt vintrig tall- och granskog utanför Graninge i Ångermanland. Och har du som lyssnar någon fråga om naturfotografering eller något annat som du vill meddela oss, då går det ju jättebra att höra av sig till vår mejladress. Jag håller lite koll på den här och adressen är då naturmorgon@sverigesradio.se. Och om man vill se Fatimas bilder, så några av dem i alla fall, så har ju vi, precis som Jocke sa, lagt upp dem på vår hemsida och adressen dit är www.sverigesradio.se/naturmorgon. Då ska vi kasta ett öga på naturfrågan från förra veckan och ta reda på vilka som vinner priser den här gången. Så här lät den. Det låter som om en ädelmetall får något att brista. Men det är en näpen växt som brer ut sig som mattor i fjällen, gärna där det är lite fuktigt. De fem kronbladen är oftast gula med små orange färgade fläckar. Ja, det var alltså ledtrådarna som skulle leda fram till svaret gullbräcka. Gull, det är ju den ädla metallen, guld. Och bräcka, det kan ju vara en spricka eller något som rämnar, brister. Ja, gullbräcka. Grattis säger vi till tre som svarat just det och lottas fram som vinnare. Det är Henrik Hansson i Järfälla. Du kan vänta dig en naturmorgon-termos i brevlådan. Lotta Alin i Lund, till dig skickar vi en tygkasse och vårt tygmärke den här veckan går till Per Ringeby i Floby. En som skriver så vackert om den här stenbräckeväxten, det är Håkan Karlsson i Luleå. Gullbräcka, där jockarna lättast vadas. I flacka sluttningar, delade i rännilar, bland grusbäddar som inte alltid bär och där vatten sipprar in mellan tårna i de färgglada löparskorna, breder den ut sig i gröna mattor eller drösvisa tuvor. Uppstickande, spensliga, gula eller rödaktiga blommor beroende på när och var man passerar på sin fjällvandring. Ja, nu ska vi få möta den gullbräckan. Vi tar oss till en solig dag i höstas, fast det låter nästan vårigt, som en vårflod.
Vi ser små gröna tussar som växer nästan liksom mitt ute i bäcken här med några gula blommor. Vad är det för något?
Det är en liten fuktkrävande art som heter gullbräcka. Den har flera släktingar som också växer där det är fuktigt.
Ja.
Den här förekommer ofta i ganska stora mängder. och blommar rätt långt in på hösten som här då. Ja. Den är väldigt fin och rent gröna blad. Lite succulent.
Ja.
Artad som blad som behåller fukt.
Det är en sån där riktigt fin septemberdag i Jämtlandsfjällen. På väg upp mot Getryggen pålar en bäck och här hittar fjällekolog Lisa Öberg gullbräckan. I närbild ser den gula blomman ut som en stjärna, eller ja, snarare som två stjärnor ovanpå varann. Först en grön stjärna av de utspärrade foderbladen och sen ovanpå den, lite förskjutet, de fem gula kronbladen. Mycket tjusigt. Och tittar man nära på kronbladen syns små orangea prickar. Och sen finns det också varianter av gullbräcka där blommorna är mer rödaktiga. Gullbräckan hör till bräckeväxterna Saxifraga, ett släkte där många arter trivs just i fjällen. Men hit hör också mandelblomman som har en mer sydlig utbredning. Gullbräckan brer ut sig i glesa mattor och är ganska vanlig i sådana här fuktiga miljöer. Och just nu är vi på en plats där blomningen är rik, trots att vi är en bit in i september. För här har snön smält för inte så länge sedan.
Du sa innan här att här ligger snön länge.
Ja.
Ja. Och det, man kallar det att det är en snölega då?
Ja. Eller att det brukar vara en snölega i den här svackan då, som ligger delvis skyddad då för solen.
Ja. Och hur länge ligger snön kvar här?
Ja, till någon gång i juli. Det är lite varierande, men någonting sånt.
Mm. Och om man gillar blommor så då går man kanske ofta till de här ställena, alltså nu lite senare, på sensommaren, hösten.
Exakt, då kan man få uppleva vår och försommar igen om man har tur.
Ja, det gillar så ju det, du Lisa.
Ja, det gillar jag. Så det är jättetrevligt tycker jag.
För här ser vi här blommar, brudborste, lila blommor står högt och frodigt och helt friska och liksom på gång ut.
Ja då.
Ja, och gullbräckan då. Här ser det ut som daggkåpa också.
Ja.
Det gäller att sätta fötterna rätt så man inte halkar ner i det blöta. Det känns nästan som en liten vårbäck det här.
Ja.
Vårfloden är på gång.
Det var reporter Helena Söderlund som kollade in gullbräckan tillsammans med fjällekolog Lisa Öberg. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. En morgon med fokus på naturfoto. Vår reporter Joakim Lindvall är ute med naturfotografen Fatima Bokarshid och strax ska det handla om att fota järv. Men innan det så blir det fågel. För trots årstiden så kan det vara full fart på fågellivet nu. Till exempel vid fågelmatningar som blir extra välbesökta eller kan bli i alla fall när det är kallt och mycket snö. Och förra veckan var jag ute med fågelskådaren Ulf Johansson för att ta tempen vid Tyresö slotts fågelmatning strax utanför Stockholm. Och på vägen dit fick vi stanna och bara lyssna lite, bland annat på den granna steglitsen. Om man inte vet hur den ser ut så är den prydligt färgad i beige, svart och vitt, men så är det som att den har krockat med en varmkorv och också då dekorerats med lite klickar av senap och ketchup i dräkten. Så här lät det.
Så det du hör kvittra här i bakgrunden, det var steglitz. Och sen den som höll på att locka, kick, 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 det är ju kåtrasten. Det är otroligt mycket kåtrast det här i år.
Ja, flaggen.
Ja, de är överallt.
Ja.
Jag har aldrig sett så mycket kåtrast som just den här vintern.
Ja, de är faktiskt överallt.
Ja, det där var en nötväcka.
Är det här fågelmatningen?
Ja, visst.
Ja.
Det är ju väldigt mycket snår här.
Ja, det är verkligen.
Ja, det är ju bra. Det, är
det
bra.
Gillar de ju. Då får de känna sig skyddade när de käkar.
Precis. Sparvhöken gör ju sina reder här förstås ibland.
Hackspett.
Där är jag. Två stycken.
Någonstans här ska vi se.
Du kan stå här nere först. Det brukar vara lättast att se bergfink och bofink. Som hoppar på marken ofta. För de vill inte ge sig upp i de här matarna, bergfink och bofink.
Nej, de vill ta fram marken.
Ja, alltså det borde inte vara fysiskt omöjligt för dem, men nej, de håller sig på marken. Och där hörde vi stenknäck. De är också alltid här. De har ett ganska, ska jag säga, explosivt pix, ungefär pix.
Pix där, pix. Fyra gulsparvar under den stora matningen.
Ja, femte till höger.
Man blir ju glad av de här färgklickarna. Oj, nu är de jättemånga under ju. Ja, men vad fin.
Nu ser stenknäcken där. Nu flög han upp igen. Ska vi se. Ja.
Vilka fina hakor. De ser ju ut som guld.
Nu är det två stenknäckar där vid den här mindre mataren där på stången. Där.
Okej, mindre mat. Stenknäck.
Ja, det sitter den precis snett upp till vänster. Ser du det?
Snett upp.
Nu är den på själva mathållaren där. Mm. Den sitter där. Ser du det?
Jaha.
Nu kommer en tredje också.
På den där lilla mataren?
Ja, just det. Precis.
Jaha.
Stor fågel. Den där. Största fågeln.
Ja.
Den är ju jättegrön. Så den vita stjärttippen har den också. Nu sitter den ovanför. Ja, det sitter två ovanför.
Den är liksom brun med lite... Nu ser jag.
Ja, precis.
Man vill ju se näbben också, för den är så kraftig.
Ja, exakt. Väldigt kraftig. Den kan ju krossa körsbärskärnor. Och det är mer än vi kan med våra tänder. Jag skulle inte försöka.
Nej, inte heller. Åh, nu sitter den i profil. Gud, vad snygg. Den ser så tuff ut.
Precis. Under häckningssäsongen får ju hannarna i alla fall, de får ju blåaktig näbb.
Jaha. Mm. De har lite svart färg kring ögonen. Så, och så ser det ut som de har ett litet skägg nästan. Alltså ett svart litet getskägg eller någonting under där vi hakan.
Ja, lite på strupen där. Ja. Också. Ja, precis.
Så det ger ett litet macho intryck.
Ja.
Och så kraftig näbb och tittar den från sida till sida här. Tog en ett litet skutt mot oss där.
Ja.
Och så in i fågelmatningen och så upp.
Ser du att den har grå nacke där också?
Ja.
Eller grå nackband kanske vi ska kalla det för.
Ja, nu syns den bra. Den har en fin, liksom varm, beigebrunt huvud nästan. Mm. Alltså det är lite värme i den färgen.
Mm. Ja, det är en snygg fågel.
Men bröstet ser ut som precis som de här slyn. Det brun... Det smälter mer in.
Jag ska kalla det lite svagt rosa kanske.
Ja, det kanske det är. Men lite fanta. Nu är de två över varandra som sitter där. Men nu använder de sina kraftiga näbbar till att picka fågelfrön istället.
Ibland kan man ju se dem där faktiskt i större flockar. Jag tror vid ett tillfälle så såg jag... Där flyger hägen.
Ja.
Vad skymt där bakom buskarna. Nej, men ett tillfälle tror jag såg, vad tusan var det? 25-30 stycken någonting här.
Mm-hmm.
Men det var bara en gång.
Stiglitz, koltrast, nötväcka, större hackspett, gräsand, stenknäck, gulsparv. Det var några av besökarna vid Tyresö slotts fågelmatning när jag var där med fågelskådaren Uffe Johansson förra veckan. Och förra helgen, då var det nog extra många som höll koll vid sina fågelmatningar hemma vid och räknade arter och räknade antal och rapporterade in vad de såg. För då drog nämligen den årliga Vinterfåglar in på knuten igång, Sveriges största fågelräkning. God morgon Niklas Aronsson på BirdLife Sverige.
God morgon.
Det är ju ni på BirdLife Sverige som är värd för den här fågelräkningen. 21 året på raken har den utförts med hjälp av frivilliga ögon ute i landet. Vad är tanken med den här räkningen?
Ja, det är ju dels att främja fågelintresset men också att få information och data för vilka fåglar det är som uppehåller sig vid våra fågelmatningar. Och då kan vi kanske förhoppningsvis kunna se vissa trender och sådär när vi får lite längre tidsserier. Och nu som du sa, 21 året då, så börjar vi få lite statistik att titta på.
Ja, men verkligen. Och sista dagen att räkna sina matgäster, det var i måndags. Men ni tillåter lite sådär eftersläntrande rapporter, va?
Ja, men precis. Det går faktiskt fortfarande att rapportera in det man hade förra helgen då. Så att nu närmar vi oss, vi är på väg över 19 000 rapporter då. Det är ett bra antal, ett av de bättre vi har haft under de här 21 åren.
Okej. Många rapporter, men hur har det gått i övrigt då? Har ni något resultat från året?
Ja, det som sticker ut är ju det som nämndes i inslaget här egentligen, koltrasten då, som har varit otroligt talrikt. Det är det största antalet koltrastar som vi har haft något år faktiskt det här i år. Mm. Och den tar sig upp ända på till en fjärde plats då. Så att det är ju häftigt. Det är många som vittnar om att de har väldigt mycket koltrastar på sina matningar.
Vad brukar den vara? Alltså om den hamnar fyra nu, vad brukar den ligga i vanliga fall?
Den brukar ju vara 10 i toppen då, så att den kanske ligger 6-7 och sådär. Så men det är ändå mer än, alltså det är stor skillnad mot då när det inte är så mycket koltrastar. Så det är lite berg-dalbana över kurvan för koltrastar vid fågelmatningar under åren. Så det, vissa år är det väldigt mycket, och vi tror ju att det beror mycket på att det var en mild höst och en mild förvinter, och sen så slog det till och blev väldigt, väldigt kallt här i januari, och då tog de sig till fågelmatningar för att hitta mat på ett enklare sätt då.
Mm. Och det är alltså koltrasten på fjärde plats. Vad har vi i topp tre då?
Ja, där har vi ju de klassiska arterna då, talgoxe, blåmes och pilfink, som i princip har abonnerat på de här platserna och pallplatserna. Och de är verkligen arter som trivs vid våra fågelmatningar. De är vanliga egentligen i alla tre i hela landet.
Ja, så där var inga överraskningar?
Nej, det var det inte. Sen finns det i och för sig då, på vissa håll då, så är koltrast, om man bryter ner det igen och tittar på olika län, då kan koltrasten ibland vara uppe på både första och andra plats då, på vissa platser. Då. Gotland till exempel, ett sånt plats där det är extra mycket koltrastar.
Ja, sen är det väl också stjärtmes och steglitz som stuckit ut lite i år?
Ja, precis. De tar sig inte in på 10 i topp, men de är precis strax utanför. Steglitz ser vi ju väldigt tydlig trend att den blir allt vanligare vid fågelmatningen, och det är väl i takt också med att den ökar som häckfågel. Det är en av de arter som har ökat allra mest som svensk häckfågel. Och den trivs också väldigt mycket vid fågelmatningarna, så att den ökar. Stjärtmes tror vi beror på att det kommer ett inflöde österifrån under hösten då, med stjärtmes, så att det är det vi ser i materialet då. Den är uppe på en 12-13 plats där någonstans då.
Ja, och vad roligt att det var så många som ville vara med och räkna, så många människor med som ville i år.
Verkligen.
Ja. Vad händer nu då? Ni har ju den här 10-topplistan. Kommer det någon rapport, eller vad mynnar det ut i nu?
Ja, sen vi skickar ut rapporter på resultatet då, och sen så publicerar vi också texter i till exempel Birdlife Sveriges medlemstidning, Vår Fågelvärld och sådär. Och sen finns ju allt material på vinterfaglar.se, där man själv kan gå in och titta på statistiken och se över olika år och bryta ner faktiskt på kommunnivå till och med och se hur det ser ut.
Mm. Ja, men du, super. Jag tänker, eftersom du är expert på fågelmatningar bland annat. Du har ju till exempel gett ut boken Fågelmatning, allt du behöver veta. Vi på Naturmorgon, vi får ju in en hel del frågor på det temat. Är det okej att vi tar två?
Ja, visst.
Ja. Först ut då en fråga från Pia Wedenbratt.
Jag undrar hur man kan mata fåglarna utan att det kommer massa möss och råttor.
Ja, har du haft erfarenhet av det?
Ja, en hel del möss, och nu har jag även sett en råtta.
Ja, vad säger du om det då, Niklas?
Nej, men det är vanligt. Det är det ju. Jag har skogsmus till exempel vid min egen matning nu då. Det finns ju saker man kan göra för att minska risken för att få gnagare. Och frörör till exempel, hängande frörör till att börja med, inte några öppna bord, fågelmatningsbord till exempel, så att, och sen mata med skalade solrosfrön eller jordnötter, sånt där det inte kommer massa spill på marken. Man måste undvika spill på marken så mycket man kan då, om man inte vill ha gnagare där. Och man kan också ha någon slags uppsamlingsbrick under själva matningen som sånt som faller ner landar på, så kan man helst då kanske städa undan det där redan på kvällen då. Gnagarna är ju nattaktiva, så kan man få undan så mycket som möjligt liksom nattetid då, så att det inte finns det där, då minskar ju risken också. Och sen är det ju kanske bra om man kan få till matningen en bit från huset, så att risken inte är så stor att de kommer in i huset, för det är ju oftast det man vill undvika. Så sen ska man ju klart för sig att gnagarna, de finns ju där runt omkring även om vi inte matar, men det är bara att de blir väldigt mycket mer synliga när vi matar, och de dras ju dit liksom, så att,
ja. Kan man nästan tänka att de ändå städar under fågelbordet, det här spillet som hamnar där?
Ja, det kan man ju säga, absolut. Och som också var inslaget här förut, väldigt många fågelarter tycker ju om att äta från marken, till exempel bergfink och bofink. Därför så vill man liksom maximera antalet fåglar vid sin fågelmat, så ska man ju mata på marken väldigt mycket. Men då ökar ju också sannolikheten att du får gnagare där. Så att man får ju göra liksom olika avvägningar här fram och tillbaka, vad man tycker.
Ja, men vi har fått en fråga från Mats Johansson också, som skriver så här: hej Naturmorgon, jag undrar hur man ska tänka om fågelmatningen nu när fågelinfluensan härjar. Ska man mata som vanligt eller inte för att inte sprida detta virus?
Alltså, när det gäller fågelinfluensa så är risken extremt liten vid fågelmatningar, för det är inte den typen av fågelarter som drabbas av fågelinfluensa. Det är mer havsfåglar. Nu hade man i och för sig gräsänder i det här inslaget här, men det är inte så, och det är en art som kan bära på fågelinfluensa. Men normalt sett, den normala matningen där man har diverse olika tättingar, där är inte sannolikheten hög att det ska finnas någon fågelinfluensa där. Finns inga sådana fall, mig veterligt. Så att där behöver man inte vara så orolig. Sen finns det ju andra sjukdomar, en papegojsjuka till exempel, som där det finns en del fall varje år, kanske en 20-30 fall rapporteras varje år av papegojsjuka. Och då är det faktiskt vid fågelmatningar ofta som den här bakterien då i det här fallet har spritts. Och där är rådet att om när man gör rent sin fågelmatning, så ska man vara försiktig med att använda sig av en, för att det är dammet från fågelmatningen som man inte ska andas in. Det är det som är man måste undvika då. Så att göra rent är liksom försiktigt, och kanske med ett munskydd eller så.
Ja, precis. För det är ju en sjukdom som kan spridas då till människor, och man kan bli ganska allvarligt sjuk av den också.
Ja. Det kan man.
Men då ska man inte andas in fågelbajsdamm liksom.
Precis.
Ja. Men du, Niklas Aronsson, stort tack för att du var med och dels gav oss lite svar här kring fågelmatningar, men också resultaten från vinterfåglar in på knuten.
Tack.
Trevlig helg.
Samma.
Då ska vi tillbaka till fältreporter Joakim Lindvall och naturfotografen Fatima Bokashid, som är i en tallgranskog utanför Graninge i Ångermanland. Och ni är ju faktiskt vid en fågelmatning, Jocke. Har ni sett någon action? Är det för mörkt?
Än så länge är det för mörkt. Det är alldeles tyst i skogen. Men vi lyssnade ju uppmärksamt, jag och Fatima Bokashid, här på ert snack om fågelmatning. Och, ja, men du reflekterar över en del saker, Fatima, när du hörde det där. Till exempel koltrasten, den har du också sett även här.
Inte just vid den här matningen, men i annan matning här i området.
Ja.
Här är det bara skogsfåglar i princip. Precis. Lite domherrare är det.
Vad sa du, dåligt med domherrar?
Det finns lite domherrar, finns det.
Ja, okay.
Men de andra arterna har jag inte sett här.
Nej. Stjärtmes reagerar du på, den har kommit lite, de drar förbi flockarna.
Ja, i vinter har jag faktiskt sett någon flock stjärtmesar här, vilket är lite ovanligt.
Mm.
Så det är roligt, de är ju väldigt, väldigt fina fåglar.
Och stenknäck hade du fått här också.
Ja, fast sommartid brukar vi ha dem. Mm. Det är ju, det är en fågel som har blivit vanligare de senare åren skulle jag säga. Jag kommer inte ihåg att de fanns här när jag var liten.
Nej, precis. Mm. Ja, Fatima Bokashid, du är naturfotograf. Det här är dina hemmaskogar. Här har du en skogsfågelmatning. Vi står i den här snöiga, fantastiska skogen i Ångermanland. Månen lyser över oss. Ja, väldigt, väldigt fin vintermorgon. Och som jag sa i förra timmen så tänker jag att vi ska avhandla lite olika saker varje inhopp. Och det här inhoppet så tänker jag att vi ska prata om hur man fotograferar rovdjur. Och då har du skickat oss en jättefin bild som man kan titta på hemsidan. På en järv, den här bruna fina rovdjuret med sina liksom mörka ögon, och så ser man att det rasar ner lite snö, den har lite snö i pälsen och den tittar liksom rakt in i kameran och säger ungefär hallå, hej, vem är du? Med sina snälla ögon ser det ut som. Berätta om den där bilden, Fatima, hur du tog den och hur du bar dig åt.
Ja, men det var egentligen inte järven jag var ute för nu. Jag skulle fota den här bilden, eller när jag tog den här bilden. Mm. Utan det var kungsörnen som vi har här i trakterna. Mm. Och jag hade en åtel och jag satt upp. Jag har egentligen liksom ingen erfarenhet av att sitta i såna betalgömslen och så. Så att jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Men jag satt upp ett tältgömsle. Aha. 15 meter bort.
Och en åtel, det är också mat?
Ja, det är mat. Det är liksom ett kadaver man lägger ut för att locka rovfåglar. Då. I det här fallet var det ju tanken. Mm. Och jag satt upp det här gömslet 15 meter bort åten. Ganska alltså, fin tallskog. Jag hade liksom en idé om vilken typ av bild jag ville ha på örnarna.
Ja, det där måste du återkomma till sen. Hur man tänker för att komponera en bild. Men okej.
Okay. Mm. Ja, absolut. Och nej, men, så satt jag mig där och väntade. Och jag hade lite ledig tid på den här tiden när jag gjorde det här. Så jag väntade faktiskt varje dag i en månads tid utan att de här örnarna kom ner.
Man måste ha ganska bra tålamod.
Väldigt bra tålamod hade jag. Ja. Och nej, men jag satt ju nog för nära liksom åt den. De kom ner en gång, så jag hade ju lite, jag trodde att de kanske skulle komma dit. Så jag satt ju inte bara där utan att något hände. Mm. Men i alla fall, i slutet av den här månaden, då kom järven förbi. Vilket var, det var superhäftigt. Och då satt jag i ett tältgömsle 15 meter bort och tittade på den när den åt av maten. Jag hörde liksom hur den slafsade köttet. Och först blev jag lite rädd. Jag tänkte liksom, kan det vara farligt det här? Mm. Ett stort rovdjur ändå. Mm. Men sen så rörde jag min kamera kanske en halv millimeter och tjofs, den drog ju bara iväg direkt. Så järven är ju verkligen inte djur som jag är rädd för. Man behöver inte vara orolig för den i skog och mark. Väldigt, väldigt skygg är den.
Ja. Men visste du att det fanns järv här i skogen då, eller?
Ja, men det är ju ganska, det är ju järvrika trakter det här. Det finns ju järv och det är många gånger jag har sett järvspår här. Mm. Så de finns ju. Mm.
Men berätta lite grann om liksom gömslefotografering. Hur funkar det? Alltså, jag har aldrig provat. Berätta, hur funkar det? Alltså, och är det någon särskilda djurgrupper som du är ute efter just när du sitter gömsle? Eller hur tänker du?
Alltså gömsle, jag använder ju nästan oftast gömsle. För att,
och gömsle för dig, det är tält?
Ja, tält är det för mig. Ja. Och det är så. Ja, men dels är det ju, även om man fotar fåglar och så där, småfåglar, det är ju mindre störande för djuren. Men sen så får man ju även bättre bilder. Man kanske får liksom mer bilder på interaktioner och så där, som man inte skulle få annars. Mm. Så jag föredrar faktiskt att sitta i det.
Och sen, så just det där, du vill vara ganska nära och du hade en tallskog bakom. Och det sa du igår när vi var här vid din fågelmatning. Då stövlade jag omkring och gjorde fula spår lite varstans. Och så här. För du tänker verkligen efter hur du, alltså, för du har ett gömsle även här vid din fågelmatning då. Ja. Men det är inte bara liksom slumpmässigt utplacerat.
Ja, men jag tycker igenom motivet lite innan, hur jag vill att det ska se ut och sådär. Och sen kanske jag, ibland händer det att jag plockar bort lite pinnar och lite skräp så där på marken, som nu när det är snö. Mm. Och sen satte jag ju upp, som jag beskrev tidigare, då, lite mat bakom trädet där så jag kunde fota spillkråkan som jag ville ha den där. Så det är ju alltid en tanke och det är en liten process. Det tar tid att få en bra bild. Det är inget man gör en handvändning sådär.
Mm. Har du sett månen, Fatima? Alltså, det är ju, vilket ljus den ger. Och i det här vita, vita snön då. Alltså det är ju, ja, vilken strålkast. Och helt stilla i skogen. Hör du någonting?
Ja, det är helt tyst där. Lyssna. Helt tyst.
Helt tyst är det. Det finns ju en annan rolig historia apropå gömslen när du satt och väntade på ett annat djur, grävling.
Ja, det var ju faktiskt i somras. Jag höll på att fota grävling här. Uh-huh. Jag hade lagt ut lite mat åt den och det var en hona med 4 ungar som höll till vid gömslet. Och de kom ju oftast vid midnatt så det var ganska svårt att få bra bilder för det var väldigt mörkt och långa slutartider och sådär. Uh-huh. Men i alla fall en dag när jag kom dit, då såg jag att en lucka var ju uppdragen. Och det var ju, jag hade ju bara liksom sett tältgömsle där också. Och det finns luckor längst ner. Och dragkedjan var uppdragen där. Och jag funderade liksom, varför är det här då? Så drog jag ner den och tänkte inte mer på det där.
Ja.
Men sen några dagar senare så fick jag en förklaring. För jag satt där inne och fota.
Ja.
Och så när de har ätit klart, då börjar hela liksom skocka. Springa mot gömslet och ja, de började krassa där. Det var lite som fåglarna fast med grävlingar i den här filmen och de krassade och skulle in. Jaha. Och jag blev nästan lite rädd där.
Ja.
Och ett ut tre så hade jag en liten unge sittande bredvid mig.
Okay.
Och jag klappade lite med händerna men de gick inte ut men till slut så försvann de i alla fall och det gick bra allting. Och jag tror att de hade gjort det där som någon liten lekstuga eller någonting där. Att de brukade vara där inne.
Ja, de tyckte det var mysigt där i ditt gömsle.
Ja, väldigt mysigt tyckte de. Ja. Lite för mysigt. Jag stängde till det där sen så att händelsen återupprepades inte.
Nej, okej.
Okay. Så att, ja, nej, men det var jättekul.
Ja, precis. Men hur tänker du annars? Alltså, när jag fotar så är det ju liksom väldigt så där slumpmässigt att det råkar komma en fågel och då fotar jag den och sådär. Men du, jag antar att du har liksom någon mer plan på hur du fotograferar.
Ja, men alltså mycket, alltså först måste jag ju hitta djuret. Så det tar ju tid om det är något speciellt jag vill fota. Och då brukar jag ju ut och leta och sådär.
Mm.
Men sen har jag ju alltid en tanke med bilden, hur jag vill att det ska se ut och sådär och planera lite och...
Ja. Läser du också på, alltså om det är någon särskild djur så där, som du vill fota? Ja,
ja men till exempel om tjäderspel och sådär.
Ja.
Då läser jag ju på om tjädern så jag vet hur liksom den fungerar och vilken miljö den lever i och sådär så att jag kan hitta den.
Mm.
Och sen lär man ju sig med erfarenhet.
Mm.
Så är det ju.
Ja. Ja, men så kul, Fatima. Och blir man nyfiken, som sagt, så finns ju en del av dina bilder på Naturmorgons hemsida. Och sen så kan man ju bara googla på ditt namn där, Fatima Bokashid. Och du finns också på sociala medier där du har lagt ut fantastiska bilder, bland annat på lundefåglar som är så himla fina. Men det är en helt annan historia. Karin, vi hänger väl kvar här i den här fina skogen och så hörs vi nästa timme då.
Ja, men häng kvar lite, Jocke, bara. Först, reaktion, vilka naturupplevelser hon får. Alltså när hon är ute med de här grävlingsungarna och mumsande järvar.
Ja, skulle man inte vilja vara med där, Karin?
Jo, verkligen. Och sen så, jag har antecknat lite tips här. Får vi se om du tycker att jag har fått med alla hittills. Tips för naturfoto. Man ska ha med sig, man kan ha med sig mat till det man vill fota då. Till exempel vid fågelmatning eller åtel.
Man mat kan ha, är en bra sak.
Mat är bra. Gömsle eller något som skymmer en så man blir inte, ökar chanserna. Och tålamod.
Tålamod, det känner jag att... hur får man till sånt?
Det kanske har med personlighet att göra. Jag vet inte. Och så två till saker. Man kan läsa på om arten som man hoppas få fota. Och sen kan man tänka igenom motivet lite. Om man kan plocka bort störiga pinnar eller så om man vill få lite extra. Det var väl en bra sammanfattning.
Det tycker jag, och där tror jag också att vi har en stor skillnad. I alla fall jämfört med mig och Fatima så tror jag att man ser resultatet. Det är hennes och mina bilder.
Ja. Svampskogen kan kännas övermäktig. Vad går ens att äta? Tänk om man råkar plocka någon giftig svamp? Nej, säkrast är att hålla sig till de gamla vanliga kantarellerna. Men om man vill få hjälp att navigera bland ätbart och toxiskt så finns det svampkonsulenter runt om i landet som vet hur det ligger till. God morgon! Karin Gyllenklev heter jag i studion som hälsar er välkomna till denna andra timme av Naturmorgon i P1. Där vi strax ska få träffa den nybakade svampkonsulenten Hanna Kanestig som fått lära sig mycket på sin resa mot titeln.
Mycket om gift, livsmedelssäkerhet, hur vi ska tillaga och ta hand om svamp. För det är ju, när man är svampkonsulent så är det fokus på just matsvamp då.
Och Joakim Lindvall är ute i skogen i Västernorrland med naturfotografen Fatima Bokarsid. Vad ska ni hitta på den här timmen, Jocke?
Ja, men nu blir det fortsatt vintertips. Hur man fotograferar bäst på vintern kan man väl säga.
Mm. Dessutom havssköldpaddor vid svenska kusten. Vad gör de här? Och en kråkvinkel om hur skogsbad kan skapa lugn men också oro.
Att vandra bland trädstammar och känna doften av solvarma tallbar gör mig lycklig på ett sätt som få andra saker kan. Men när jag blir mer närvarande märker jag också hur skogen mår.
Kvart i åtta ungefär hör vi Elliot Lundegårds tankar om skogsbad. Vilket alltså inte handlar om att bada i vatten i skogen utan ett sätt att bland annat minska stress genom att vara närvarande ute i naturen. Har du tankar och funderingar du vill dela med oss? Skriv gärna till naturmorgon@sverigesradio.se. Och jag har faktiskt fått ett meddelande från Annika Östman på Vetenskapsradion i P1 nu under morgonen. Apropå att vi pratade om papegojsjukan, vilket är vi människor kan få om man till exempel gör rent vid fågelbord, fågelmatningar och råkar andas in damm därifrån. Och då fick vi ju tips från Niklas Aronsson att man ska använda munskydd. Men de gamla, alltså bara vilket som helst funkar inte, hälsar Annika Östman, utan det ska vara FFP2-skydd. För vanliga munskydd, de skyddar bara andra från din smitta. Så det kan vara bra att ta med sig, det tackar vi för. Ja, då över till dig, Jocke, och naturfoto.
Ja, jag står kvar i den här snörika skogen i Ångermanland utanför Graninge. Har ljusnat lite grann, Fatima?
Ja, det börjar ljusna upp lite grann. Så. Ja. Har vi tur får vi kanske se några fåglar.
Ja, Fatima Bokarsid, du är naturfotograf, uppvuxen här i Graninge och fotar mycket här. Jag måste bara säga också att det blev ju väldigt spännande här under nyheterna och vädret. För vi står vid en skogsbilväg och sen så drog det förbi ett gäng militärfordon. För det är ju en stor militärövning som ska pågå den här helgen också.
Ja, det är det här uppe i Sollefteå kommun och ja. Graningeområdet.
Precis. Ja, exakt. Så hör man någonting som låter, för det var knäpptyst. Det har varit knäpptyst en timme i skogen här, men då blev det liv i luckan kan man säga. Men nu har de tystnat igen, men om det är någonting konstigt som hörs så är det militärövningen som pågår här samtidigt. Men annars Fatima, du som sagt, du är uppvuxen här i Graninge, du har bott i Stockholm och det var där du hittade egentligen ditt naturintresse, konstigt nog får jag lov att säga, men det var där du började fota. Och sen så har du flyttat tillbaka, du bor i Sundsvall men du har kvar ditt föräldrahem här då i Graninge och det är i de här skogarna då som du brukar fota.
Ja, det gör jag ute i de här markerna och fotograferar. Ja. Jag trivs här.
Ja. Men du sa det igår, när du kommer hit så är det som att då bara kommer lugnet över dig.
Jo, men det känns, man släpper liksom, har man stress och sådär så släpper man allt. Det känns fridfullt liksom, jätteskönt är det.
Mm, mm. Okej, vi är med fyra gånger i det här programmet den här morgonen. Och i första timmen så har vi pratat om hur man bäst fotar fåglar på vintern. Och vi har också pratat om rovdjur och gömsle. Och nu tänkte jag att vi skulle prata om en tredje grej. Det här kanske är lite överkurs för den som inte är superfotointresserad. Men ändå så blir man väldigt sugen på att börja med det här. För det är någonting som kallas fotofälla som du använder.
Ja, kamerafälla.
Kamerafälla, okej. Okay. Och du har också, det finns fyra olika bilder på Naturmans hemsida. Mm. Den här bilden då som du har tagit med kamerafällan, den är på en mård. Och det är också en härlig bild, en snygg bild med en mård som kommer springande i skogen. Berätta, hur funkar detta med kamerafälla?
Ja, men en kamerafälla, det är ju ett sätt att fota väldigt skygga djur som man kanske inte alls skulle liksom ens kunna sitta i gömsle för att komma nära. Och mården, den brukar jag ofta få på mat om jag sätter upp fågelmatningar på vintertid. Den tycker jag om att äta fett och sånt där, och jordnötter gillar den också, den är förtjust i. Och just den här mården fick jag lite problem med den. Den stal kokosnötter och sånt där från mig.
Okay.
Och då tänkte jag att den skulle få betala med en bild.
Okay.
Så då satte jag upp kamerafällan där vid fågelmatningen. Och om jag ska beskriva vad kamerafälla är, så är det ju... Egentligen så har man ju en systemkamera som man kanske lägger i en liten låda så att den är skyddad för väder och vind.
Ja, men för det där, alltså för mig är kamerafälla, det är en sån här liten låda som man sätter på en stam, alltså typ en plastlåda som tar väldigt enkla fotografier, men det är inte en kamerafälla för dig.
Nej, det är en åtelkamera för mig.
Ja, okej.
Okay. Utan en kamerafälla, då är det är en systemkamera som man har kopplad till minst två blixtar. Mm. Och sen har man en sensor som känner av när djuret passerar.
Ja.
Och då kan man ta en bild utan att vara där själv. Men det är ju inte så att liksom djuret fotar sig själv, utan utmaningen här är ju att liksom få till en ljussättning rätt och hitta en fin plats så att det blir en jättefin bild. Och sen veta vad djuret går och få det rätt.
Mm.
Så just i den här bilden med mården så la jag faktiskt lite... Jag smetade lite honung där i närheten. De gillar ju sött på träd.
Mm.
Och då kunde jag ta... Satte jag upp kamerafällan där och så gick den dit förbi då. Det gick inte till honung direkt, men förbi där.
Ja. Så det var medvetet den som du var på jakt efter. Du sätter bara inte, det är inte bara så att du sätter upp dem här liksom lite slumpmässigt eller kamerafällan, utan det är verkligen, det är någonting som du vill fotografera, och sen så försöker du räkna ut då, var rör den sig, kan jag på något sätt ge den mat så att den kommer hit eller?
Ja men det, man måste ju tänka på och veta var de går, för det var ju lite roligt här det jag hade. När jag fotade mården, jag hade ju tänkt arbeta vidare där på att få lite mer bilder på den. Bland annat på någon stubbe där. Men så kom jag dit för fågelmatningen en dag.
Mm-hmm.
Och då ser jag att det är någon som har följt mina spår in i skogen. Och det är fullt med fotspår runt kamerafällan.
Okay.
Och det är ju inte så jättekul när man har dyr kamerautrustning där. Så då, jag plockade ner allting faktiskt.
Ja.
Men det var inte helt dumt, för då flyttade jag den till skoterspår, och jag fick ju en bild på lodjuret som vi talade om i tidigare program här.
Ja, det var ju faktiskt så som jag fick upp ögonen för dig, för att du var med i tidigare program där du pratade just om, det var många som önskade att fota, det var strax efter nyår där, många som ville fota rovdjur, och det har du ju lyckats med, nämligen då ett lodjur.
Ja, men det lyckades med. Jag satt upp den i ett skoterspår, jag visste att de rörde sig ibland. Men egentligen så hade jag ju velat haft en bild på räven, eller i första hand hade jag hoppats på en bild på räven eller haren som passerade varje dag. Men nej, det blev ett lodjur istället faktiskt.
Är du ledsen för det?
Nej, men det var ju jätteroligt. Superkul verkligen.
Men det är egentligen räv eller hare som du skulle vilja fota med en sån här kamerafälla, eller?
Kanske haren. Jag vet inte, räven kan jag ta på andra sätt. Men skogsharen skulle vara kul att försöka på. Men det är inte så mycket hare i år här i markerna.
Nej,
okay. Jag har inte sett så mycket harspår.
Nej. Mm. Ja, det börjar som sagt ljusna lite grann, Fatima. Men än så länge så är det väldigt tyst. Och nu har militären tystnat också, så nu är det knäpptyst igen i skogen.
Ja, jättehärligt är det.
Ja. Tror du att det kommer komma igång här? Vi har en fågelmatning kanske 25 meter framför oss. Tror du att den hinner komma igång innan programmet är slut?
Ja, man vet ju aldrig, men vi får hoppas, vi får se. Det är lite mörkt nu.
Ja, ja. Vi ska också fortsätta och prata nästa gång vi kommer tillbaka, Fatima. För det är ett projekt som du har påbörjat den här hösten, och det är att fota landskap som jag tycker är jättesvårt att fota, inte minst på vintern, det blir bara platt. Men det är också ett projekt där du försöker liksom dokumentera den här gamla skogen.
Ja, nej men precis. Det var ju liksom när jag började fota för typ 9 år sedan, ja. Då fanns det ju ganska mycket gammal granskog.
Mm.
Och som var kanske 100-150 år gammal är den väl. Och det är ju där liksom djuren lever. Det är ju där man hittar laskrika, duvhöken tris och tretåig hackspett. Det finns ju mycket arter och svampställena har man ju där, men... Nej, men i höstas så märkte jag liksom att man har ju tagit mycket under åren, men nu börjar ju sista försvinna liksom.
Mm. Det där ska vi snacka mer om när vi kommer tillbaka, Karin.
Ja, kommer man få se liksom något foto som du tar under morgonen, Jocke, kanske efter lite tips från Fatima?
Jag kan försöka. Jag försökte att ta bild på den här månen som var... Nu ser man faktiskt inte månen. Det är väl för att det börjar ljusna så mycket, eller så har de flyttat på sig. Men det var så otroligt vackert när månen liksom lös igenom de här snöiga tallarna och ute på myren här ute. Så,
vi ska se om vi kan få upp den bilden då på våra sociala medier.
Ja, du kan se.
Ja. Joakim Lindvall ute med naturfotografen Fatima Bokashid i hennes barndomsskogar utanför Graninge i Ångermanland. Ja, så sent som förra veckan hittade man ännu en havssköldpadda vid svenska västkusten. Den här gången var det en död individ som hittades utanför Falkenberg i Halland. Och det är alltså den fjärde observationen på kort tid som då läggs till de två man hittade förra månaden. Och så var det en havssköldpadda också man såg i oktober, totalt 4. Marcus Stenegren är marinbiolog på Länsstyrelsen Västra Götaland och den som tagit emot havssköldpaddeobservationerna på Informationscentralen för Västerhavet. God morgon, Marcus.
God morgon, Karin.
Du, havssköldpaddor i svenska vatten, det tycker jag låter lite upp och ner.
Det gör det faktiskt verkligen. Det är ju väldigt spännande av flera olika anledningar, men inte minst nu säger att det är lite annorlunda och udda är det för oss att få upp sådana här lite mer tropiska och alltså varmbreddade arter som den här havssköldpaddan ändå är. Det är ju en oäkta karettsköldpadda som det handlar om. Så en av de största havssköldpaddorna som finns i världen.
Karetta, karetta, säger man så?
Stämmer på latin.
Ska vi beskriva hur de ser ut? Du säger att den är stor. De har väl ganska så här ovalt skal som kan bli över en meter långt, kanske ännu mer?
Ja, precis. Eller knappt en meter. Men trots att det kanske inte låter så mycket så kan de väga upp mot 200 kilo ungefär. Så att de kan bli rejält stora.
Ja, de är ju väldigt fina. Alltså skalet kan vara så där rödbrunt och olivgrönt på ovansidan och lite så här blekgult på undersidan. Och sen, alltså om man tittar på ovansidan av huvudet och de här simfenorna, det ser ju nästan ut som mosaik.
Ja, precis.
Så där bruna symmetriska fläckar på någon blekgul bakgrund.
Mm.
Och väldigt stora ögon och någon liten näbb nästan ser munnen ut som.
Ja, ja, exakt. Ja, de har en väldigt fin teckning, har de, som du säger, som en mosaik eller som ett tegel nästan. Ibland så kanske man inte ser det här. Du nämnde ju en som man har hittat i oktober här, som faktiskt var levande. Och den hade ju nästan också som ett eget ekosystem på skalet. Så att, ibland kan det vara lite svårt att artbestämma dem. Men som du beskriver, väldigt vackra att se på. Och den här näbbliknande munnen då, det är väldigt kraftfulla käkar som de har, som också gör att de kan äta lite väldigt olika saker till skillnad mot en del andra havssköldpaddor.
Vad äter de för något då?
De lever mycket bottendjur, så att de här kraftfulla käkarna hjälper dem att ta exempelvis krabbor och andra kräftdjur ganska lätt faktiskt. Men också så tycker de om att mosa på maneter och liknande saker som flyter runt i havet också.
Ja, men och varför är de här? Jag tänker liksom att, jag vet inte, när jag var på så här, ön Zakynthos, Grekland, då var det här posterarten. Man tänker inte att man ska se dem här på västkusten. Vad beror det på?
Ja, precis. De här, till att börja med kan jag säga att de är ju faktiskt förvånansvärt duktiga på att simma och migrera, alltså ta sig från en plats till en annan. I Medelhavet, det känner vi ju till dem, det är ett ganska stort habitat för dem, och det är även där de lägger sina ägg på våran del av världen. Men de finns generellt i alla stora hav och tar sig gärna från Atlanten och in i Medelhavet. Så att de förflyttar sig alltså hela tiden egentligen. Mm. Och nu i höst så har vi haft ganska varma temperaturer egentligen under hela hösten. Ganska stora avvikelser från vad vi är vana vid. Och det har även varit fallet i havet. Så att de har ju simmat helt enkelt och säkerligen fått ett hjälp med strömmar och liknande och tagit sig upp på våra breddgrader och hamnat på av någon anledning. Kanske de har följt maten, kanske de har följt strömmar eller oväder eller annat och hamnat in i Skagerrak då. Och jag hörde en teori kring att det kanske blir lite av en återvändsgränd för dem sen när de försöker hitta söderut igen, att de tyvärr då hamnar i Skagerrak. Sen vet vi inte exakt, men man kan ju hoppas att exempelvis den då som hittades i oktober att den hittade tillbaka igen. Men troligtvis är det temperaturen som gör att de flyttar sig långsamt norrut helt enkelt.
Mm. Ja, det har varit ovanligt varmt. Men visst är det så att SVA har sett att de här... För de har ju kikat på några fynd av havssköldpadda som gjorts i Sverige. Och då har de sett att de verkar vara negativt påverkade av kyla i vattnet här.
Ja, precis. En av de som hittades död, det var den utanför Varberg. Den lyckades de samla in, skickades då till Stockholm där de fick obducerat den. Och det visade sig då att den hade dött av bakteriell lunginflammation. Den hade en del bakterier då i kroppen som egentligen är naturligt förekommande och inte brukar innebära någon fara för de här djuren. Men att den då var så pass försvagad så att den ändå fick då den här infektionen. Och den verkar inte ha varit undernärd, så att mat verkar hitta i våra vatten i alla fall. Men just man vet då att temperaturen är en kritisk faktor. Så att ungefär vid 10 grader eller lägre så drabbas den av köldchock. Och då blir den lite paralyserad i princip då, kan inte hoppa av. Och för ett djur som andas luft så är det en ganska dålig kombination. Och leva i havet då, och få tuppa av. Mm. Så att då tror man att det har helt enkelt med den försvagningen som den här köldchocken innebär då, som har bidragit också till att den både fått en infektion men sen även strandat.
Har ni, för ni tar ju emot de här observationerna, man kan ringa in till informations, eller mejlar man eller ringer man till informationscentralen för Västerhavet?
Man kan både mejla och ringa kan man göra. Ringer man så är det ju till länsstyrelsens centrala nummer då. Så att det snabbaste enkla sättet är såklart att mejla oss.
Ja, har ni kontakt med liksom havssköldpaddeforskare kring de här observationerna eller så?
Det har vi inte i nuläget någon stående kontakt. Det här är ju som sagt väldigt nytt för oss i Sverige. Det kanske är någonting som kommer bli vanligare, kanske inte. Det återstår att se. I andra delar av världen så finns det ju sammanslutningar och organisationer som jobbar med att rädda och bevara den här arten då. Men vi har inget sånt samvete just nu. Jag tror inte att det finns någon utpräglad intresseorganisation i Sverige på det sättet. Men det finns ju ett antal myndigheter. Exempelvis SVA då, som vi har nära kontakt med. Och vi har ju med anledning exempelvis med att det ändå dyker upp andra typer av standardarter på längs västkusten, såsom sälar och valar ibland, så har vi ett kontaktnät som vi kan använda oss av. Vilket vi även gjorde då för att få samlat in den här havssköldpaddan. Så att vi var med i det arbetet, men det var inte vi som var där och samlade in den så att säga. Så att det var det folk som gjorde då, som ska ha en stor cred för det.
Ja. Och som sagt då, havssköldpaddor vid västkusten är ovanligt många nu på kort tid, och är bland annat då för att det har varit så varmt i vattnet tidigare, alltså i december och så va? Och vad mer?
Ja, hela hösten.
Ja, hela hösten. Stort tack Marcus för att du var med och upplyste oss om den oäkta karettsköldpaddan.
Tack så mycket.
Ha det bra.
Samma.
Och om man ser man då en havssköldpadda, då kan man alltså höra av sig till informationscentralen för Västerhavet. Kan man googla det för att få kontaktuppgifter. Det var alltså Marcus Stenegren, marinbiolog på Länsstyrelsen Västra Götaland. Då tar vi oss upp ur havet och in i svampskogen. Svampintresse börjar för många med att man tycker om att plocka kantareller och andra matsvampar. Och sen så kan man ta det intresset steget längre. Då kan man utbilda sig till svampkonsulent om man vill. Då får man lära sig matnyttig svampkunskap som man kan dela med andra. Och lära ut och skaffa sig kännedom om gifter och vilka svampar man absolut inte ska äta. Och i höstas så träffade Naturmorgons Jenny Berntsson Djurvall Hanna Kanestig som nyligen var klar med sin utbildning. Och redan nu har svampintresset letat sig vidare in i mykologin.
Det här är ju det som är lite roligt också, att när man inte letar matsvampar som man, eller man kanske snarare letar matsvamp men man hittar ingen matsvamp, så det är torrt ute eller så, så finns det ju såna här små roliga saker att titta på.
Det här är Hanna Kanestig.
Och de här är ganska mjuka och fina.
Det är månadsskiftet september-oktober och solen strilar genom bokarnas fortsatt gröna lövtak. Hanna går med en stor fin spånkorg i handen och blicken söker av mark och stubbar. Och snart har hon hittat en svamp med ett annorlunda utseende.
Den ser lite ut som så här. Tycker den påminner lite om snöflingor om man tittar nära på den. Liksom. Ganska, och de här är ganska mjuka och fina. Ganska vanlig korallstagsvamp. Ganska vanlig just här. Skåne. En signalart vill jag minnas att det är.
Jättebra namn tycker jag. Som har sett lite koraller.
Ja.
Ja. Sitter på en bok.
På
död. Väldigt död. Väldigt, väldigt död.
Väldigt död, ja. Precis. Och i de flesta naturreservat och så här omkring så hittar vi dem. De kan bli ganska stora.
Vad är det där då? Titta här då. Vad är det här?
Vilken, det var den här du tänkte på, va?
Jag tänkte faktiskt på det här platta parasollet med mörk fot och nougatfärgad hatt.
Ja. Platt, det var en bra beskrivning. Den här, jag tycker den har så här, samma färg som en siamesisk katt. Eller vad heter de?
Vad heter de?
Ja, vad de
här
heter.
Ljusa katterna
de
som
här
går.
Smäckra. Ja. Hur som helst. Mm. Det är min egna lilla minnesregel. Det är en stor lökbroskning. Du kan lukta på den här.
Lökbroskning. Jag vet inte hur många svampar jag har luktat på idag. Så sägs det att de ska lukta något så känner jag ingenting.
Nej.
Men nu luktar det lök.
Ibland så när man går och så ska man lukta på någon annan svamp. Så är det liksom ett hav med lökbroskningar överallt. Så då känner man inte någon annan doft. Det bara luktar lök, vitlök. Överallt, precis. Men de är väldigt vanliga här.
Broskning. Ja. Alltså varför heter den det, vet du det?
För att de är liksom lite sega.
Som ett öra.
Ja. Men jag tycker den här är väldigt sprödfot. Jag är faktiskt lite osäker på om den, vad den hör till för släkt eller så. Mm. Det kan jag inte svara på.
Men den är så här smal, mörk, fot.
Lång fot, som är lite matt. Vart ska vi se här på den plats.
Det är årlig mykologivecka och en hel massa svampintresserade har spritt ut sig i naturreservatet Rövarekulan, en bit utanför Hör i Skåne. Efter en fikapaus har Hannas man gått åt ett annat håll en stund med bebisen Selma. Så Hanna kan ägna sig åt svampletande.
Här har vi också någon svamp som växer på humeret, alltså undersidan av den här tickan som snyltar på den.
Ja, det är liksom en svamp på svampen.
Precis, exakt. Och jag tror att det finns i alla fall två olika sorters tickdynor, säkert fler. Jag har dålig koll på dem. Mm. Det kan vi nog inte titta oss till så här. Men den är lite kul också.
Som är små bruna kuddar.
För Hanna är svampar ett fritidsintresse. Men hon har tagit sin hobby ett stort steg längre och nyligen utbildat sig till svampkonsulent. Alltså en sorts folkbildare. En svampkonsulent kan anlitas av skolor eller bibliotek till exempel. De håller i kurser och utflykter och lär först och främst ut matsvampar, men också giftsvampar och så förväxlingsarter, berättar Hanna.
Jag blev klar förra året. Och större delen så har jag varit hemma med bebis efter det. Det har inte blivit jättemånga kurser och tillfällen så, utan med några stycken. Hållit i svampens dag i Klippan också i 2 år. Där jag är engagerad i naturskyddsföreningarna. Så det blir en del svampan ändå.
Men du är en ung kvinna. Ja. Tänker man att du brukar ju ofta vara liksom lite äldre personer som hållit på med svamp. Förr var det så. Ja. Så är det inte längre. Var kom ditt intresse ifrån?
Det är lite blandat, lite med sig hemifrån. Och sen så finns det ju väldigt mycket på Facebook och så här, att läsa i forum helt enkelt, där andra engagerar sig och intresserade. Jag följde med en kompis ut som läste svampkunskap på SLU. Och vi gick ut i skogen och vi hade med fältlitteratur och slog i den. Och det var superspännande. Och sen det liksom i kombination med sociala medier. Det är ju en väldigt stor tillgång, i alla fall för att få upp intresset. Och sen så krävs det ju jättemycket mer för att dyka ner i det, känns det som. Det är ju oändligt. Men det var där någonstans det började.
Ett tag utbildades svampkonsulenter på Umeå universitet, men de sista åren har utbildningen istället varit förlagd till folkhögskola. Men för tillfället är utbildningen hemlös, kan man säga. När jag pratar med utbildaren Rut Folke säger hon att det handlar om neddragna anslag. När Hanna utbildade sig läste hon halvfart på distans och så hade de några obligatoriska dagar i skogen, berättar hon.
Vi är ute i flera dagar och samlar svamp och går igenom. Och vi pratar ju om, det är mycket teori också, mycket om gift, livsmedelssäkerhet, hur vi ska tillaga och ta hand om svamp. För det är ju, när man är svampkonsulent så är det fokus på just matsvamp då. Och giftsvamp och förväxlingssvamp. Så, ja.
Alltså jag förstår ju vad en matsvamp är. Jag förstår vad en giftsvamp är. Vad är då en förväxlingssvamp? Är det mitt emellan?
Det är mitt emellan, det kan man säga. Ja. Det finns ju ganska mycket mitt emellan. Och sen kanske vi inte kallar allting för en förväxlingssvamp. Men en klassisk är ju till exempel narrkantarellen. Som man misstar för kantarell. Och den är ju inte direkt giftig. Men den är ju väldigt lätt att ta fel på och det är många som gör det. Vi har ju inte så många gula svampar så det är en sån solklar förväxlingssvamp.
Just det. Ska vi gå vidare upp eller?
Ja, men det tycker jag. Vi går lite.
Där skär vi bort en liten bit.
Ibland kommer kniven fram och Hanna tar loss en bit av någon svamp som växer tätt mot underlaget. Och i korgen har hon en sån där genomskinlig platt plastlåda med olika fack i. Det är som en liten skattkista för den svampintresserade. I ett fack ligger till exempel ett bokollon och på det växer mycket små trumpetliknande och gräddfärgade svampar. Bland mycket annat.
Är det här lådan för saker du vill titta närmare
precis,
på eller?
Precis, det här är kollektasken.
Kan du inte de här ända in på art då?
Nej, eller så kan det vara så att, att det finns liksom flera alternativ att man vet på ett ungefär. Det här är någon nötskål eller växer på bokollon. Lite osäker på hur det ser ut. Uh-huh. Och det krävs något mikroskop för att ta reda på det. Det här är ju pyttesmått. Men det är ganska många här som håller med om att det är guldflorskinn, tror jag den heter. Som ska vara ganska vanlig. Här har vi någon liten fingersvamp. Det behövs också.
Den sitter också på bokhållaren.
Precis. Mm. Den är jättetjusig. Men den kommer vi också behöva titta närmare på. Och det här är ju ganska få. Vi är ganska få som eller det är ganska få personer som man kan fråga om de här.
Men när man går konsulentutbildning, måste man lära sig vedsvampar då?
Nej,
de går oftast inte att äta det. Så nu har du bara gått vidare svamp och svamp och svamp, eller?
Ja, ungefär så. Det har ju spårat ur helt fullkomligt intresset. Så nu är man ju och rotar i lite allt möjligt. Men jag har inte kommit fram till vad jag ska, om jag ska nischa mig i någonting. Men det kunde ju vara kul kanske. Något annat än mat. För ens egen skull när man är ute och knatar. Och så är det ju intressant med naturvård och signalarter och sådana frågor också. Så kan man bidra där med, om man kan känna igen lite och rapportera in, så är det ett plus också.
Men nu är det du, hur gammal är Selma?
5,5 månader.
Ja. Och nu måste pappa vara med och liksom hålla bebis när du letar svamp. Ja.
Jo, det är lite besvärligt här i ravinerna och bära runt på Selma. Så då får de ta gångvägen istället.
Ja.
Så får vi se sen hur det blir nästa säsong. Mycket har hunnit hända tills dess.
Säger svampkonsulent Hanna Kanestig till reporter Jenny Berntsson Djurvall. Jocke, en liten svampkonsulent på axeln när man är ute i svampskogen. Det borde väl alla få ha med sig?
Ja, det tycker jag. Och väldigt roligt sagt att intresset hade spårat ur fullständigt.
Kan du känna igen dig i det när det gäller saker?
Lite så. Och kanske också Fatima Bokashid kan känna igen sig i det. Jag vet inte. Jag ska fråga henne.
Ja, du har ju annan proffskunskap med dig. Naturfotografen Fatima Bokashid. Men ni har haft det lite röjigt nu. Ni har pratat med officerare och grejer under er paus.
Ja, men nu händer det grejer i skogen här. Alltså, vi visste, det är en jättestor militärövning som ska pågå här. Vi trodde nog att den inte skulle beröra precis det område där vi är. Men tidigare under nyheterna så hörde vi massor med bandvagnar som blundrar förbi. Och sen så har vi haft kontakt här med officerare som det har hänt någonting. Det är något haveri, så de, just nu så står de stilla. Men som det heter i ordspråket, Osa kompani lovar ingenting bestämt. Så att om det börjar dundra på här så är det en militärövning som pågår. Och så är det i direktsändningar.
Ja, så får det vara.
Ja, men istället så fick Fatima och jag lite motion. Vi har vandrat ner från din fågelmatning. Vi stod uppe på en höjd och där vi tittade på din fågelmatning här då utanför Graninge i Ångermanland i den här snöiga, fina barrskogen. Och nu har vi istället gått ner mot den här myren och det börjar ljusna. Och vi står förväntansfulla. Det känns som att allting kan komma. Allting kan hända här. Det kan komma lavskrikor. Det kan komma vad som helst. Det kan komma en älg. Det kan komma en järv. Det kan komma en slaguggla. Allt kan hända. Och de här grenarna vi har ovanför oss, Fatima. Massor med snö som ligger på dem. Vit snö. Och sen så grenarna i sig som vi ser underifrån. De blir ju bara som svarta streck. Det ser jättehäftigt ut.
Det ser väldigt, väldigt vackert ut faktiskt.
Ja.
Väldigt, väldigt grafiskt där.
Ja, verkligen. Det är som man blir sugen på att fotografera. Och det är det du är. Du är naturfotograf. Bor här, uppvuxen här. Och det är här du fotar mestadels. Då. Och sen i höstas så har du ett projekt. Du vill dokumentera den här gamla skogen. Berätta om det.
Ja, nej men... När jag började fotografera här uppe för 9 år sedan, då fanns det fortfarande ganska stora områden med gammal granskog. Och det är ju träd som är kanske 100-150 år gamla. Och det är ju där jag hittar liksom lavskrika, tretåig hackspett, duvhöken. Det är ju där jag hittar djuren jag fotograferar helt enkelt.
Mm.
Och man har ju tagit det här liksom allt eftersom. Och nu i höstas så kände jag liksom...
Alltså det avverkas.
Ja, det avverkas. Ja. Det avverkas eftersom.
Mm. För det har inget skydd, den skogen.
Det är ingen skydd. Det är gammal skog som har fått stått helt oskyddad.
Mm.
Och... Ja, men i höstas så kände jag... Liksom nu är det ju bara små, små fragment kvar.
Mm.
Och i höstas så börjar man ju ta det väldigt, väldigt snabbt.
Mm.
Och det är ju jätte... Det är ju vackra platser liksom, ofta.
Och viktiga för din fotografering.
Ja,
då,
viktiga för mitt foto. Utan det så kan jag ju inte liksom hålla på med det här intresset.
Nej.
Men jag kände så här, ja, men det här liksom, allt det här jag älskar, det kanske kommer att vara borta snart. Jag kanske inte kan vara här längre.
Mm.
Och då kände jag, ja, men jag ska försöka dokumentera det här innan det är för sent, skulle jag vilja göra.
Ja, och sen ska vi säga att alltså, avverkningar sker ju inte olagligt, utan de har ju tillstånd att avverka, och det gör ju också avsättningar, det blir liksom reservat och det görs avsättningar. Men det är ändå de platserna som du har en relation till och som, där du vill fotografera.
Ja, men absolut är det ju så. Mm. Och det är ju, ja.
Men berätta då, för det här det är ett projekt som du började i höstas, att du vill helt enkelt dokumentera det här, ungefär som man liksom dokumenterar gamla rivningshotade byggnader. Det är många som håller på med liksom i stadsmiljö, men du vill liksom fotodokumentera den här gamla skogen.
Ja, nej men det, alltså, jag rör mig i de här platserna. Det är helt otroliga platser på många ställen. Jättevackert. Och jag skulle gärna liksom, ja, men få det på bild innan det försvinner.
Mm.
Och sen får vi ju se då. Det är ju liksom, jag är ju inte någon expert på landskapsfoto. Det är ju mest djurfoto och fågelfoto. Så det här är ju något som är väldigt nytt för mig.
Mm.
Så jag måste ju lära mig också liksom, och hitta min väg. Och landskapsfoto, det är ganska, alltså i skogen, skogsfoto, det är ju ganska svårt.
Jag har ju sagt här hela morgonen att det är svårt, men just landskapsfoto tycker jag är extra svårt, och särskilt på vintern, för det ser ju fantastiskt ut när vi står och tittar här utöver den här gamla tallskogen, de här gamla graniga, taniga tallarna ute på myren och de här torrakerna och allting. Det ser så himla fint ut, men tar man ett kort så det blir bara platt alltihop.
Ja, det är ju lätt att det blir platt. Man vill gärna ha liksom något subjekt. Som, när jag tar en fin bild liksom på en fågel i miljö, då har man ju någonting som ögat söker sig till.
Mm.
Man vill gärna ha något sånt. Och det ska ju inte vara liksom kvistigt och grenar som sticker in överallt, utan det är ju bättre om det blir lite rent, ja, i bilderna.
Men om du skulle ta en bild här då, rakt över myren mot den här tallskogen här på andra sidan. Hur skulle du tänka?
Ja, men jag skulle försöka leta, liksom hitta något subjekt, något som är av intresse.
Och, vad menar du då?
Alltså något motiv. Liksom.
Som ögat dras till?
Ja, som ögat dras till. Och sen vill jag gärna få... Jag vill ha rena kanter, inte kvistar som sticker in och sådär. Utan det ska vara ganska rent.
Vadå? För annars är ju det ganska vanligt att man liksom tar en bild här. Om jag skulle ta en bild här, ja, så att den ramas in då av någonting som kommer här ganska nära, till exempel den här grenen som vi har ovanför oss. Men det vill inte du ha.
Men jag tänker med det trädet där borta, att man fokuserar på det. Och sen så vill man ju liksom inte ha ledande linjer, som det heter, som drar iväg ögat ifrån motivet. Det är det jag menar med kvistar som sticker in. Att man inte vill ha ledande linjer.
Nej, okej.
Så... Ja, nej, men det är ju inte helt enkelt där. Inte.
Nej, okej. Okay. Nej, det är inte helt enkelt. jag funderar fortfarande på hur man liksom skulle få liv i det här. Men tycker du det är skillnad? Nu har vi världens vintrigaste skog här. Men är det skillnad att ta på en sommarskog? Eller höstskog?
Ja, jag har inte fotat på sommar. Men, men det är en helt annan miljö. Liksom. Då är det ju grönt. Och... Här är... Snön är ju väldigt förlåtande i landskapet. Det gör ju allting väldigt mycket vackrare.
Fatima, vilken morgon vi har haft. Den har varit otroligt stilla förutom den här militärövningen som är i utkanten. Annars en jättehärlig morgon. Det har varit tyst och stilla, men nu tyckte jag att
jag... Nu hörde jag en fågel. Det var domaren.
Ja, jag också. Kanske. Jag tittar mot fågelmatningen, men jag kan inte se någon.
Ja, men det börjar kvittra i träden.
Ja. Jaha. Ja, det är nu fåglarna vaknar. Precis, när naturmorgon snart är slut.
Ja, timer.
Exakt. Ja, men tusen tack, Fatima. Det var jättemysigt att få besöka dig här i din skog, och det ska bli spännande att se. Du sa ju också så fint att du vill liksom ge någonting tillbaka när du fotar natur.
Ja, men jag brukar alltid försöka liksom hjälpa fåglarna och sådär, och ge någonting tillbaka till dem, ja, och djuren, inte bara fåglar, om jag fotar.
Ja. Super. Det kan vara mat eller det kan vara något annat.
Ja, det kan vara något annat också.
Så. Ett gömsle som lekplats, Jocke, för grävlingsungarna.
Ja, men stort tack för att jag fått vara med.
Ja, precis. Det skulle kunna vara ett gömsle som lekplats, säger Karin också. Exakt.
Mm. Ja, men tack Jocke för er insats. Och vi har ju nämnt det förut, men jag säger det igen. Det finns ju några av Fatima Bokarsids naturfoton har vi lagt upp på vår hemsida. Och jag själv är väldigt förtjust i den här bilden på järven, Jocke. Den är liksom så mild i blicken på något vis.
Exakt.
Man kanske är van vid så här bilder där det är järv och så har den en uppspärrad gap och tänder och du vet så där. Men den är, jag vet inte, jag blir så lugn och glad av den.
Ja, jag också. Den ser så snäll ut på något sätt.
Ja.
Nyfiken.
Ja, ja. Men du, stort tack och för idag, Jocke.
Tusen tack.
Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Och det där, det är gaddlösa bin i Amazonas. Det apropå att gaddlösa bin i Peru nu har tilldelats juridiska rättigheter. De här bina är viktiga pollinatörer. Alltså de pollinerar enligt uppskattningar hela 80% av de vilda växterna i Amazonas. Och grödor också, som kaffe, kakao och avokado. Och det är urfolket Ashaninka, forskare och miljöorganisationer som tillsammans jobbat för att bina ska få juridiska rättigheter. Nu har de bland annat rätt till en god, stabil livsmiljö utan föroreningar och rätt till laglig representation som för binas talan om det är fara för deras välbefinnande. Det är två regioner i Peru som fattat det historiska beslutet och röster höjs nu för att bina ska få juridiska rättigheter i hela landet. Nu blir det ett bad i skogen. Det är dags för veckans kråkvinkel av Elliot Lundegård.
Äntligen kliver jag in i skogen. Den är inte stor och den ligger nära stan. Ändå är det verkligen en skog. Träden är åldrade och unga om vartannat. Vissa tallgrenar sviktar av år. Och doften, så annorlunda när man kommer in här. Det doftar barr och värme. En blandning av grönt och brunt. Jag känner axlarna sjunka och andetagen liksom nå djupare ner i magen. Min hörsel förändras, blir känsligare. Plötsligt kan jag höra även den försiktigaste av fågelröster. Och det där prasslet, någonstans uppifrån. En näbb som letar insekter under bark. Blicken lyfts, tar in trädkronor och himmel. Ljudet och min nyfikenhet får styra, istället för stigen eller en bestämd destination. Vilka fåglar ska jag få träffa idag? Ska korparna komma? Bor den mindre hackspetten fortfarande kvar? Jag står mitt i en känsla av trygghet och liv. Nyligen lärde jag mig mer om det som kallas skogsbad. Utbildade guider leder runt grupper i olika skogar för att öva på närvaro i naturen. Det finns forskning som visar att det leder till mindre stress och ökat välbefinnande. För mig kan det kännas lite märkligt. Att vi ska behöva se det i siffror. Det känns ju. Måste vi kunna mäta det? Och är det inte självklart att människor, som ju är en del av naturen, mår bra av att vistas i natur? Samtidigt gör det mig glad. Sveriges lantbruksuniversitet deltar i ett stort forskningsprojekt för att ta fram evidens på att skogsbad är bra för hälsan. Det skulle kunna leda till skogsbad på recept på vårdcentralen. Skogsbadsforskningen fick mig att fundera över hur jag själv mår när jag är i skogen. Och visst, att vandra bland trädstammar och känna doften av solvarma tallbar gör mig lycklig på ett sätt som få andra saker kan. Men när jag blir mer närvarande märker jag också hur skogen mår. Det går kanske inte att bevisa eller mäta min upplevelse, men jag känner på ett existentiellt plan att den omgivande naturen har det rätt kämpigt just nu. och det kan få också mig att må sämre. Jag tog upp det här på en föreläsning om skogsbad som jag var på i höstas. Att närvaron i naturen gör mig mer lyhörd för hur de omgivande ekosystemen mår. Och att det kan skapa mer stress istället för mindre. Föreläsarens svar var ganska fantastiskt. Det finns människor som ägnar sig åt en sorts omvända skogsbad. De beger sig ut i grupp till kalhyggen, sätter sig där och ger av sin närvaro till den avverkade skogen. Som jag förstod det menar de här personerna att om skogen kan ha en läkande och hälsofrämjande inverkan på oss, kanske vi också kan ha det på skogen, eftersom vi båda är del av samma natur. Föreläsaren underströk att det förstås var ett lite speciellt exempel på skogsbad, ingenting som det bedrivs forskning på. Och att de positiva hälsoeffekterna av att vistas i en välmående skog kvarstår, även om man inte förnekar klimatkrisen eller förlusten av biologisk mångfald. Kanske kan man se skogsbadet som en ömsesidig relation, där man både ger och får. Där skogen inte är en resurs jag ska använda för egen vinning, så vill jag ju inte tänka på någon jag är i relation med. Jag tror nämligen att jag som människa behöver se min del i den stora helheten och att den helheten är både mätbar och omätbar. Snarare än att vara avskild från skogen är jag del av den. En tall och jag har förstås våra olikheter, men vi är inte väsensskilda. Och kanske är tankesprånget mellan den pågående forskningen och de här funderingarna egentligen inte så långt. Tänk om vi människor kan verka läkande på andra delar av naturen. Precis som andra delar av naturen kan verka läkande på oss. Jag kanske inte stoppar några avverkningar enbart genom min närvaro. Och jag menar inte heller att omvända skogsbad ska ersätta konkreta åtgärder mot kalhyggen. De åtgärderna behövs verkligen, de också. Men jag kan öva mig på att se att vi är del av och påverkar varandra på fler sätt än de mätbara. Jag och skogen. Skogen och jag.
Det sa Elliot Lundegård, redaktör och kritiker, som stod för veckans kråkvinkel. Så här i slutet av programmet vet trogna lyssnare vad som komma skall. En sprillans ny naturfråga. Och listar man ut svaret och skickar det till oss har man chans att vinna en snygg metallic röd naturmorgon termos, vårt tygmärke eller den beigevita tygkassen. Den här veckan söker vi en art i familjen Piside. Den är namngiven efter antalet Dactylus och känd för tägen den lämnar efter sig i form av ringar på träd. Ja, svar på e-post det skickas till naturmorgon@sverigesradio.se och svar på vykort eller i brev det skickas till Naturmorgon 35930 Växjö. Och senast torsdag behöver vi ha ditt svar. Vi tar frågan en gång till. Den här veckan söker vi en art i familjen Piside. Den är namngiven efter antalet Dactylus och känd för tägen den lämnar efter sig i form av ringar på träd. Rätt svar på förra veckans fråga det var gullbräcka och vinnare var Henrik Hansson i Järfälla, Lotta Alin i Lund och Per Ringeby i Floby. I Naturmorgon idag har vi haft sällskap av naturfotografen Fatima Bokarsid som nyligen lyckades komma järv riktigt nära.
Det var superhäftigt och då satt jag i ett tältgömsle 15 meter bort och tittade på den när den åt om maten. Jag hörde liksom hur den slafsade köttet. Och
ja, bild på den. Men också på till exempel den här koralltaggsvampen som Jenny beskrev som, ja, men som snöfling. Och det finns på sverigesradio.se/naturmorgon. Nästa vecka då här i Naturmorgon så besöker vi fjäll- och samemuseet Atche i Jokkmokk samtidigt som den anrika vintermarknaden pågår. Vår fältreporter träffar arkeologen Anna Rimpi som berättar om fynd som tinar fram när snölegor och glaciärer minskar i storlek. Och konservatorn Göran Sjöberg pratar om museets naturhistoriska samlingar som till största delen består av fåglar, däggdjur, svampar och lavar. Tack alla ni som lyssnat idag. Det är inget program utan er. Vi som önskar en riktigt trevlig helg nu, det är producent Helena Söderlund, tekniker Martin Tomolin, fältreporter Joakim Lindvall och jag heter Karin Gyllenklev. Vi hörs om en vecka.